Så var det dags för ytterligare ett program i serien om New Orleans Jazz, nummer 28. De tidigare 27 programmen har handlat om New Orleans, Louisiana och New Orleans Jazz. Vi gjorde en rundvandring i staden i New Orleans. Vi pratade om maten, Cajun and Creole cooking. Vi fascinerades av chilipepparns helande egenskaper. De starka chilisåserna som producerades i Louisiana. Vi pratade om de artister som stod bakom instrumenten och spelade den tidiga jazzen. Det var den typ av jazz som uppstod i New Orleans i början av 1900-talet. Vi firade den stora musikern och underhållaren Louis Armstrong som skulle ha fyllt 120 år den 4 augusti i år. Nu ska vi prata om något helt annat. Den musik som jag växte upp med före rockmusiken, före dagens popmusik. Musiken under det tidiga 1950-talet när jag var påg och ung tonåring. Vi överger temporärt den gamla New Orleans-jazzen för en senare utgåva. Swing 1930- och 40-tal. Vi börjar med den trombonspelande Tommy Dorsey. Låten heter Marie och han spelade den så ofta att det blev en av hans signaturmelodier. Den andra var I'm Getting Sentimental Over You. Tommy Dorsey föddes 1905 i Pennsylvania. Han var en yngre bror till den likaledes kända orkesterledaren Jimmy Dorsey. Här spelar Jimmy Dorseys orkester Marie.
Thank you.
Denna podcast kommer att handla om musiken på stenkakornas tid. Stenkakor var hårda och stora och de roterade med 78 varv i minuten. Stenkakan kallades så för att den var tung och skör. Tappar man den i golvet kunde den gå i 1000 bitar. Grammofonen uppfanns 1897 och därmed också grammofonskivan. 78 varvaren var dominerande ända fram till 1950-talet. Det var alltså innan vinylskivornas tid. Men nu till den allra första musiken som jag upplevde som barn och tidig tonåring. De allra första var 12-skillingsvisor som min mor sjöng för mig som barn. Varför det kallades för 12-skillingsvisor vet jag inte, men jag gissar att ett häfte med visor kan ha kostat 12 skilling. Skilling var ju gångbara mynt i hela Norden fram till andra hälften av 1800-talet. Den nästa orkesterledaren är Chick Webb. Han var en handikappad, hard-beating trumslagare och orkesterledare. Han var verksam i New York. På innestället Savoy slogs han 1937 om titeln King of Swing. Det var en musiktävling där tre orkestrar i omgångar spelade inför samma publik. Benny Goodman, Count Basie och Chick Webb. De som var där menade att Chick Webb utklassade de andra om titeln King of Swing. Men Benny Goodman behöll den ändå. Chick Webb är även känd för den som upptäckte Ella Fitzgerald. Här spelar han Stompin' at the Savoy. Skillingsvisorna var fyllda av vemod och sorg. Om en liten tös som berättade för sin blinda mor att violerna åter börjat blomma på våren. Eller om en vildand som blivit vådaskjuten av en grym jägare och inte längre kunde se efter sina små. Visan hette Sången om vildanden. Vi får inte glömma lilla vackra Anna och hennes öde. Lilla vackra Anna, om du vill, höra mig med själ och hjärta till. Jag är öm och trogen och till kärlek mogen, tycker om att vara jäv och gill. Det handlar om ungdomens kärlek, om hur livets allvar slår till. Arbete i skogen och på fälten. Barn föds och växer upp och flyttar ut. Hur livet lider mot sitt slut. Sista versen börjar så här. Sist i följas åt i himmelen råkar far och mor på nytt igen. Man kan ju bli deprimerad för mindre. Nästa artist är orkesterledaren och klarinettisten Benny Goodman. Han ledde en av de mest populära orkesterledarna under 1930-talet. Benny Goodman föddes under ganska ringa och fattiga omständigheter i Chicago 1909. Han spelade med bland annat Big Spiderbeck och Ben Pollack, som båda varit med i denna podcastserie. Här spelar han Let's Dance. Den tiden hade staten monopol på etermedial verksamhet, det vill säga radiosändningar. En enda radiokanal. Vi som gillade musik fick oss tilldelade en timmes grammofonmusik mellan klockan 17 och klockan 18. Men det var bara på vardagskvällarna. Listan på vilka låtar som skulle spelas under denna timme publicerades i dagstidningen. Mest dragspel och helylle. På stenkakornas tid, när jag var ung på 1950-talet, var det ganska ovanligt att folk hade grammofon. Man var hänvisad till några av de skolkamrater som hade lyxen att kunna spela en stenkaka där hemma. De populära låtarna i timmens radiomusik kunde man läsa om i texterna i små texthäften som man köpte i musikaffären. Det var inte mycket större än ett cigarettpaket i ytan och innehöll texterna till de mest populära låtarna för dagen. Mycket tolvskilling och örhängesmusik. Jag minns att vi köpte dessa små häften när Povel Ramel dök upp och fick publicera texterna till sina låtar. Det lästes av oss pågar till stor förtjusning och munterhet. Povel Ramels vitsiga sätt att behandla språket på är välkänt. Nästa stora artist och orkesterledare är pianisten Duke Ellington. Han föddes 1899 i Washington, D.C. Duke Ellington anses vara en av de mest betydelsefulla inom jazzen, men hans ambition var att göra jazzen till mer seriös konstform i klass med den klassiska musiken. Hans musik var väl lite över våra huvuden i ungdomens dag. Här är Duke Ellington med Creole Love Call, en av de låtarna man minns. Den första nya populärmusiken här hemma som jag blev medveten om var Povel Ramels melodier och ibland absurda texter. Titta det snöar, titta jag flyger. Johanssons boogie-woogie-vals. Småfoglarne, tjo vad det var livat i holken i lördags. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Varje dag läste man igenom radions grammofonmusiklista i tidningen i hopp om att finna något spännande. Men det var sällan man kunde hitta något som gick att lyssna till. För det mesta var det svenskt helyde och politiskt korrekta artister som fick fylla timmen med visor och örhängen. Carl Gerhard, Edvard Persson, Sara Leander, Lasse Dahlqvist, Ernst Rolf och Harry Brandelius. Varvat med dragspelsmusik och Kalle Scheven. Bertil Bo med violer till mor. Men ibland kunde det dyka upp något matnyttigt. Louis Armstrong och andra av dåtidens mera kända jazzmusiker. Nu ska vi spela en lite mer spännande låt. Den framfördes av en altsaxofonist som, förutom den låt vi ska spela nu, inte gjort så stort intryck på jazzhimmeln. Hans musik befann sig i gråzonen mellan jazz och rhythm and blues. Låten heter Flamingo och är från 1941. Den spelades, åtminstone för oss tidiga tonåringar, på ett aggressivt och nästan farligt sätt av Earl Bostick. Här, Flamingo. Den första riktigt jazzbetonade låten jag minns att jag hörde och som fångade mitt intresse var Louis Armstrongs Basin Street Blues. Vi var ett antal småpågar som efter skolan samlades hos en kamrat vars föräldrar hade haft det goda förståndet och pengarna att köpa en grammofon till familjen. De lät sin lilla avkomma köpa en grammofonskiva, en stenkaka, lite då och då. På den tiden var grammofon en jättemöbel. De gamla VV-grammofonerna hade gått ur bruk för länge sedan. De hade ersatts med modernare skapelser. Oftast var det en stor möbel i polerat och lackat trä innehållande både en radio och en grammofon. Därför kallades den för radiogrammofon. Ibland hade grammofonen en automatisk skivväxlare, det vill säga man kunde lägga på en hel trave stenkakor på hög Så kunde maskinen själv, helt på egen hand, släppa ner en ny skiva och spela den när den förra var färdigspelad. Duns, sa den tunga stenkakan när den föll ner över den andra. Teknikens under. Nästa artist behöver ingen introduktion. Hennes röst är lika välkänd som Louis Armstrongs. I denna podcastserie har flera av artisternas barndom beskrivits som enkla och fattiga. När det gäller Billie Holiday får man nog lägga till tragisk. Fattigt, röriga familjeförhållanden och barnhem. Men hon hade en fantastisk röst och ett unikt sätt att leka med frasering och tempo. Och en fantastisk förmåga att improvisera. Här sjunger Billie Holiday Loveless Love.
Like a hydrant, it turns off and on. Like some friendship when your money's gone. Love stands in with the loan sharks when your heart's in pawn. If I had some strong wings like an arrow. Some broad wings like an aeroplane. I would fly away forever, never to come again. For love, oh love, oh loveless love.
Nu kommer till slutet på denna podcast nummer 28. I nästa ska vi fortsätta att beskriva musiklivet här hemma i mitten på 1950-talet när jag växte upp. Hur andra världskriget påverkade dåtidens musik. Tack för att ni har lyssnat.